Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Då säger jag hej och välkomna till Stjärnbaneret igen, en podcast om amerikansk historia. Jag tänkte fortsätta den här ganska långa serien om medborgarrättskampen för afroamerikaner då, eller medborgarrättsrörelsen. Och det har blivit en lång serie, men jag känner också att den har ju hela tiden en ständigt aktuell aspekt också. Med tanke på allt som händer med, om man säger, Black Lives Matter och George Floyd och allt det som egentligen sker idag när det gäller afroamerikaner i USA och rasism. I förra avsnittet så tog vi lite grann 70-talet i mål. Vi pratade om det här med affirmative action, kvoter, fallet Backe. Vi pratade om politisk black power i form av det Gary-konventet och Black Caucus och lite försök att vinna politisk makt för afroamerikaner. Vi pratar samtidigt om en ökad fattigdom, vi pratar om Philadelphia-planen, vi pratar om Jimmy Carter och vi pratar om Andrew Young-affären. Men då är vi i princip genom 70-talet, så tänkte jag snabba på lite grann här och i de sista avsnitten ta 80-talet och 90-talet och fram till idag då, helt enkelt. Tittar man tillbaka så pratar vi ju om det här medborgarrättsrörelsen som en väldigt intensiv period av framgångar för afroamerikaner. Egentligen fram då till och med 1864-65 då. Men sen så, som vi också har sett då, så kom ju reformerna lite grann av sig här. Och under 70-talet så var ju situationen relativt tufft för väldigt många afroamerikaner då. Man var fast i fattigdom i städer och den här fattigdomen lite grann koncentrerades och befästes ytterligare. Och även om orsakerna till deras situation var komplext då, så var ju konsekvenserna väldigt tydligt då i vad, vilka problemområden det här blev då. Och de här gettorna är ju inte liksom en, det är ingenting som uppstår av en slump, utan det var ju väldigt många politiska beslut och strukturer som på något vis ligger bakom det här då. Politiken som fördes i princip nekar ju svarta tillgång till förorterna. Flyttar någon dit så säger man att man inte är välkommen, och man tvingas i princip flytta tillbaka till innerstäderna då. Och den här politiken som förs, den är ju på något vis en form av bostadssegregering som talar om vart man kan bo då, utifrån sin ras då. De här så kallade allmännyttorna då, som oftast i bostadsplaneringen kallas för housing projects, blev ju då mer eller mindre avsatta för svarta afroamerikaner då. Kallas ju oftast än idag sådana här områden för the projects då, utifrån det här begreppet housing projects. Och de här getterna skapar ju liksom att det blir ännu mer koncentrerad fattigdom. Fattigdom är ju en sak, men när den liksom blir på en helt ny lägre nivå så blir det ju ännu värre så att säga. Det finns inga som i princip äger sin bostad, och arbetslöshet och brottslighet blir ju självklart högre i en sån situation då. Situationen förvärras ju också av 70-talets ekonomiska kris i USA rent generellt då, så att säga. Globaliseringen utsatte ju amerikanska företag för en ökad konkurrens, och en automatisering inom industrin minskar ju antalet jobb då. Så det här maskineriet som varit igång på högvarv sedan egentligen andra världskriget börjar ju få sina utmaningar då. Och industrijobben var ju tidigare egentligen vägen för många inom USA att bli medelklass då, så att säga. Och de här vägarna blir ju allt färre då, och det blir en höjd arbetslöshet generellt i USA. Dyrare levnadskostnader, och givetvis så slår ju det hårdast mot de mest fattiga, det vill säga många afroamerikaner då. Och arbetslösheten bland afroamerikaner når ju till slut liksom nivåer i slutet på 70-talet som är jämförbara nästan med den stora depressionen då. Många som bor i de här getterna utvecklas till en slags permanent underklass liksom. Och när de dessutom då, när de framgångsrika afroamerikanerna, de får då som lyckas, de väljer ju också då oftast att flytta ifrån de här stadskärnorna och getterna. Så då blir det ju på något vis ännu värre för de fattiga som aldrig kan lämna dem, liksom verkligen isoleras geografiskt och ekonomiskt då. Och den här klassskillnaden splittrar ju också då afroamerikaner som minoritet då, när det uppstår olika samhällsklasser av afroamerikaner i olika områdena då. Stadskärnorna tappar då de mest engagerade affärsmännen och läkarna, advokaterna, de få som har möjlighet att kunna flytta därifrån då. Och då försvinner ju mycket förebilder från de afroamerikanska områdena. Och på 50-talet så var det ju just liksom det här med kyrkan och affärsmän och liksom svarta som ändå bedrev rörelser som på något vis höll samman svarta områden och stod för mycket av liksom inputen till medborgarrörelsen då. Och som var de som tog stafettpinnen inom medborgarrörelsen och organisationer och liknande då. Men på 70-talet så blir de innerstäderna extrema problemområden då, när många av de mest kompetenta afroamerikanerna flyttas därifrån då. Och det är lite grann då som de svarta kvarteren då, neighborhoods, blir ju nästan då oftast bara förkortat till the hoods, för det är inte särskilt, alltid särskilt mysigt att bo där då. Så på 50-talet så trodde man ju på något vis att segregeringen kunde lagstiftas bort, och skulle den göra det så skulle liksom den ekonomiska segregeringen följa nästan automatiskt. Man kan säga i den bemärkelsen att den här andra rekonstruktionen, om man ser medborgarrörelsen som den andra rekonstruktionen, i princip gör egentligen samma misstag som den första rekonstruktionen då, när de här republikanerna efter inbördeskriget inte såg till att det blev någon form av landreformer och ekonomisk utveckling, utan bara fokuserade på politiska och sociala rättigheter, och sen så lyfte det liksom aldrig det hela för afroamerikaner. Och nu gör man lite grann samma sak igen genom att fokusera på rösträtt och besegra Jim Crow-segregeringen, men misslyckas liksom inom det ekonomiska området. Tittar man då på det här valet vi pratade om förra gången då, 1976, valet av Jimmy Carter, så blev det liksom på många sätt slutet på medborgarrörelsen. I slutet av 70-talet här så kommer ju en situation där afroamerikanerna kommer ur den här, om vi kallar den för andra rekonstruktionen då, eller medborgarrörelsen, med enorma socioekonomiska problem i form av nedgångna innerstäder, dålig utbildning, utbredd fattigdom, mängder av unga svarta män som sitter i fängelse. Och precis i det här läget, liksom, när afroamerikaner som mest egentligen behöver satsning på utbildning, välfärd och liknande, så tar ju dessutom amerikansk politik här i slutet av 70-talet och början på 80-talet en rejäl svängning högerut. Och en av de mest symboliska händelserna för den här nya högern är ju såklart valet av Ronald Reagan till president 1980. Jimmy Carters oförmåga att lösa det här kända gisslandramat i Iran blev på många sätt hans fall då, så att säga. Och när den här krisen, ekonomiska krisen där på 70-talet djupnar, blir allt värre, så blev de fattiga svarta allt mer sårbara. Och när en hel nation kämpar i lågkonjunktur i slutet på 70-talet, så utses ju afroamerikanerna på något vis återigen till någon slags syndabockar då, i ett nytt politiskt klimat. Och en av de som allra tydligast gå till attack mot afroamerikaner, det är just den blivande presidenten Ronald Reagan, som under sin presidentkandidat, när han försöker bli republikanernas kandidat redan 1976 då, han segrar ju sen i valet 1980 då, men när han försöker 76 så går han ju till stor frontala angrepp mot afroamerikaner. Och det mest kända är väl att han under kampanjen ofta berättar den här historien om Linda Taylor då, som man kallar för Welfare Queen då, ungefär bidragsdrottningen då, som var en afroamerikansk kvinna som Reagan påstod att hon tjänade $150,000 om året genom att bara lura socialtjänsten. Och han menar på att det här är ett exempel på hur då liberal politik spårar ur på många sätt då. Det som är lite problemet med det här fallet Linda Taylor var ju att det här var ju inte någon gemene afroamerikan, utan detta var ju liksom verkligen en slags bedragerska, en brottsling. Var ju inte alls typisk socialbidragstagare i den bemärkelsen då. Men i Reagans lite mer konservativa värld, där man vill skruva ner alla tidigare liberala reformer, så får ju ett sånt här fall från Chicago på något vis då representera och symbolisera alla afroamerikaner. Dessutom spelar det ju också på lite grann fördomarna, för många vita får ju någon slags intryck av att 99% av alla bidragstagarna är just afroamerikaner eller latinos då, fastän det i själva verket visar sig att majoriteten av de som får bidrag och matkuponger från staten och så vidare är egentligen fattiga vita då. Det vi pratat tidigare om, och också om de strukturerna kring hur bidrag är formade och hur de betalas ut, och att det finns en strukturell rasism även i liksom verkställandet av bidrag och så vidare. Reagans attack mot bidragssystemet är ju liksom starten på något sätt på en ideologisk förändring också. Ända sedan den stora depressionen så hade ju staten betalat ut socialhjälp, och eftersom systemet i sig ofta präglades av strukturell rasism, så hade majoriteten av de som tagit emot bidrag var vita. Men så här i kristider då, så antydde ju Reagan att skattepengarna bara gick till afroamerikaner. Och han lovar helt enkelt nedskärningar som ska på något vis rädda ekonomin då. Så det här är ju en vändpunkt både i afroamerikanernas historia och i den allmänna attityden då i USA gentemot fattigdom då. Allt fler börjar anse att fattiga inte förtjänar någon som helst hjälp då. Man ställer sig inte liksom frågan om vad det är för typ av struktur eller förutsättningar i livet som lett till att man blir fattig, utan istället så ses fattigdom som 100% som någon slags individuellt misslyckande och liksom inte orsakat av strukturella faktorer då. Reagan pratade också väldigt mycket under sin presidentkampanj 1980 om delstatsrättigheter och att återvända till bättre dagar. Och det här budskapet lockade ju oerhört många vita. Men för svarta amerikaner verkade ju mer vara som ett angrepp liksom på de framsteg som de har gjort sedan medborgarrörelsens dagar. Och med Reagan som president så slutar ju också den verkställande makten att på något vis stödja utökningen av civila rättigheter. Tidigare välfärdsprogram som Great Society och sådär började monteras ner. Reagan utser väldigt många motståndare till affirmative action som myndighetschefer och federala domare. Så valet av republikanen Reagan blir ju lite grann startskott på en period på 80-90-talet där den nya högern kommer att dominera amerikansk politik, och republikanerna blev ju partiet som tog över lite grann helt från demokraterna, som det partiet som också dominerar i södern. Och det här politiska klimatet på 80-talet hårdnar ju med en tydlig ideologisk konflikt mellan ett mer liberalt och progressivt demokratiskt parti som stöddes av minoritetsgrupper och ett mer då vitt konservativt republikanskt parti som då delvis stöttas av den religiösa högern också. Medborgarrättsrörelsen och protester mot Vietnamkriget hade också gjort 60-talet till en väldigt omvälvande tid för partierna, och flera grupper och intressen som sett utvecklingen under 60-talet med fasan liksom började ju hitta sin naturliga hemvist i den här nya högern och det mer konservativa republikanska partiet. Och det här är ju liksom grupper som motsätter sig även jämlikhet och kvinnors rättigheter och motsätter sig rätten till abort i det här kända Roe vs. Wade-fallet från 73, och som motsätter sig anklagade brottslingars rättigheter, och som motsätter sig högsta domstolens domar som förbjöd tvång av morgonbön i offentliga skolor med mer. Och i södern så fanns alla vita som på något vis motsatte sig hela medborgarrörelsen egentligen, och i norr fanns det vita som motsatte sig sån här skolbussning och affirmative action och den här skattefinansierade välfärden som kommit med Great Society, så att säga. Så med Reagan som president så var det ganska uppenbart för afroamerikanerna att man inte kunde vänta sig speciellt mycket hjälp från staten då. Reagan är ju känd för väldigt många citat angående statens involvering i samhället, och han säger ju bland annat saker som government is not the solution to our problem, government is the problem, och the most terrifying words in English language are I'm from the government and I'm here to help, säger han vid något tillfälle. Och han säger också government's first duty is to protect people, not run their lives. Så att det här är ju en oerhört konservativ motattack liksom mot hela systemet som den här demokratiska dominansen under 40, nästan från 30, 40, 50-talet och delar av 60-talet hade byggt upp då, så att säga. Ronald Reagan och hans efterträdare George Bush den äldre försökte vända tillbaka både egentligen Johnsons Great Society och Roosevelts nya giv då. Under de här 12 åren som de är vid rodet så halveras ju federal hjälp till amerikanska städer, och ett antal välfärdsprogram som gynnat fattiga afroamerikaner i innerstäderna läggs ner då, helt enkelt. Reagans politik byggde ju mycket på det här så kallade trickle-down-teorin då. Tanken var att om man kunde förstärka samhällets mest välbärgade elit finansiellt med skattelättnader och så fanns en hopp om att deras pengar och satsningar sen skulle filtreras ner då via medelklassen och arbetarklassen hela vägen ner, så det också då gynnar de mest fattiga då. Problemet var ju att de satsningarna filtrerades bort eller stannade på vägen innan de då ner till befolkningen i de stora innerstäderna där långt över hälften var fattiga afroamerikaner då. Relativt omgående var det ju uppenbart i statistik och arbetslöshetssiffror att den här teorin inte funkar då. 1982 hade arbetslösheten för afroamerikaner stigit till nästan 11% och dubbelt kök som för vita arbetare. Däremot så var det ju uppenbart att det översta filtret hade en väldigt fin mesh, som det heter, alltså finmaskigt nät för realinkomst. Idealinkomsterna för den rikaste 1% hade ju då nära fördubblats utav det här då. Så det är inte så mycket som så att säga trickle down ner till de andra, utan det gynnar toppen mer än botten då. Och Reagans ekonomiska politik då, Reaganomics, då får ju enorma konsekvenser för de här hårt drabbade innerstäderna då. Indraget federalt stöd omöjliggjorde för mycket av de svarta ledarnas arbete då. Städer med svarta borgmästare står lite grann hjälplösa då. Så Reagan blir ju för många afroamerikaner ett hot mot hela det svarta USA då. Och det blir väldigt tydligt när han besöker ett fattigt område. Där det finns en kvinna som ett känd som skriker: åk hem till Hollywood, vi vill inte ha dig här, skriker hon till Reagan. Med referens då till att han har varit skådis innan, men det visste det säkert. På ytan försökte ju dock Reagan tar lite poäng så här från afroamerikanerna av att utse vissa i den afroamerikanska eliten till viktiga poster då. Ett sånt exempel är ju Clarence Thomas som blir ordförande för Equal Employment Opportunity Commission, som ju då är en viktig federal myndighet som hanterade just alla de här fallen för affirmative action. Problemet var ju liksom att visst var ju Clarence Thomas en afroamerikansk man då, men han var ju också oerhört konservativ då, och han trodde inte ens själv på affirmative action. Så istället för att glädjas över att en afroamerikan fick en hög federal myndighetsposition, så fick ju afroamerikaner istället se hur Thomas då drar ner på antalet anställda och låter då balansen av ärenden växa väldigt mycket då. Och det här är väl lite typiskt för Reagan och även senare för Bush då. Så under Reagans år så var ju framgångarna för afroamerikaner ganska få då. Det finns två symbolfrågor som ändå blir viktiga för afroamerikaner. Det ena är att man lyckas med instiftandet av en nationell helgdag för att hylla Martin Luther King. Någonting som många afroamerikaner tycker är väldigt symboliskt bra och riktigt på alla sätt då. Den andra frågan var ju den så kallade Befria Sydafrika-kampanjen. Reagan, han såg ju Sydafrika som en väldigt viktig partner i kalla kriget. Och han vägrade ju då att implementera de ekonomiska sanktioner som FN då instiftat mot Sydafrika. Och för afroamerikaner som har bekämpat ner sitt eget apartheidsystem då i form av Jim Crow så var ju Reagans agerande en nationell skam då. Kongressens Black Caucus till exempel uppmanade presidenten gång efter annan att införa sanktionerna, men Reagan vägrade då. Och strax efter valet 1984 så valde Eleanor Holmes Norton, som en person som då hade sparkats av Reagan från sin post på Equal Employment Opportunity Commission då, just på grund av kritik mot Reagans nedmontering av medborgerliga rättigheter. Då väljer hon Norton att tillsammans med två andra inleda en protest på Sydafrikas ambassad i Washington. Och efter att ha arresterats så höll de en presskonferens och meddelade att man startade någonting som man kallade för Free South Africa Movement, och som blir en proteströrelse mot både Sydafrika då och Reagans relation med landet då. Och det är ju väldigt många veteraner från medborgarrättsrörelsen som går med i den här proteströrelsen då, bland annat Martin Luther Kings fru då, Coretta Scott King, och även Rosa Parks, ni vet, kvinnan som vägrade resa på sig på en buss i Montgomery. Mer än 6 000 personer arresterades på olika platser i USA då, efter att ha protesterat mot Sydafrikas ambassad och ett antal konsulat. Och så. Och de här protesterna var ju de första sedan 60-talet där afroamerikaner genomförde någon form av icke-våldsprotester, och är de första riktiga nationella protesterna sedan början av 70-talet. Och målet var ju att få kongressen att rösta igenom sanktioner utan att Reagan då som president stoppar dem då. Och till en början trodde ju väldigt få att de här sanktionerna ens skulle röstas igenom kongressen, men när det väl händer så lägger ju ändå Reagan sitt veto då, så att säga. Det funkar ju så i USA att den lagstiftande processen är ju inte enbart en fråga för kongressen, utan presidenten har ju också en del i den, så att säga. Om inte presidenten skriver under ett lag så kan ju lägga sitt veto då. Så att även om man har maktdelning så är det ju ingen absolut maktdelning, utan de här institutionerna är ju väldigt blandade på många sätt också, så att säga. Men efter en intensiv kampanj då så lyckas man vinna över även många republikaner, och till slut så kunde kongressens båda kammare i september 1986 rösta igenom de här sanktionerna över presidentens veto då, och det krävs ju då 2/3 majoritet. Så att det här blir ju en stor seger för afroamerikaner att man lyckas få igenom sanktioner mot Sydafrika även om inte Reagan vill det då. Och på plats i senaten när det här historiska skedde så fanns ju bland annat Coretta Scott King och även Jesse Jackson då, så att säga. För många afroamerikaner så blir ju det här liksom en jätteviktig symbolisk fråga då, och bara liksom några år senare då, efter omvärldens sanktioner och olika protester, så följde ju också apartheidsystemet, och 1990 så släpptes ju Nelson Mandela ut ur fängelset i Sydafrika.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ett av de här områdena som har drabbats hårdast utav Reaganomics och Reagans nedmontering av liberala reformer och hans ekonomiska politik. Det är ju såklart storstäder och afroamerikanska områden då, och kanske det som drabbas hårdast blir South Bronx i New York då. Där är ju fastighetsvärdet till slut så lågt att många fastighetsägare brände heller ner huset för att åtminstone få lite försäkringspengar, för att det går inte att knappt att använda dem då. Så Bronx blir ju ser ut lite grann som en slags, nästan som en krigszon. Det brinner lite här och där i princip då. Och mitt i det här förfallet så uppstår ju också någonting helt nytt då, i form av kulturellt och i form av hiphop då, som blir en viktig uttrycksform för afroamerikaner. Hiphop börjar med att man kombinerar en massa olika saker som graffiti och dans och breakdance och mode, så i vissa former av klädstilar då, och musik då i form av rap. Och då kommer ju att liksom helt vitalisera det afroamerikanska USA då. Så när någon drar runt med en sån bandspelare som alltså boombox och spelar musik, så börjar folk då rimma eller rappa då, som ju blir då en slags improviserad lek med ord och rytm. Och så hiphopen är ju egentligen en kultur som är verkligen skapad i spillror bokstavligt talat och inom gettot då. Och det är få saker som bokstavligt talat är mer underground än hiphopens liksom start då, alltså att det sker parallellt utanför liksom gällande strukturer för övrig musik och kultur då. Man skär ju el från gatubelysning, ljudanläggningarna sattes ihop liksom från olika skrotdelar, och man håller fester och konserter på ödetomter. Distributionssystemet så att säga av musiken är ju helt improviserad i form av att man säljer då kassettband på gathörnen då. Så det här är en musikstil som liksom inte existerar i det vita USA till en början då. Spelas liksom inte på radion, utan handlar ju liksom bara om just de här kassettbanden som cirklar runt då. Alltså den är helt enkelt helt underground. Och med tiden så blir den ju större då. Blir en stor del av afroamerikansk kultur då. 1979 släpps ju den första offentliga skivan då, som är ju Sugar Hill Gang med Rapper's Delight. Den har ni ju garanterat hört de flesta av er någon gång då, så att säga. Några av de absolut största stora pionjärerna är ju Afrika Bambaataa och DJ Kool Herc. Och vill ni höra lite härliga goa rytmer, så tycker jag ni ska söka på Spotify, så kan man få fram lite beats från de här herrarna. Så hiphop blir ju ett sätt att kommunicera och berätta om hur det var i de här olika ghettoområdena, där man helt enkelt rappar och pratar om sin vardag liksom. Och därmed så blir det ju också, det andra sidan av myntet blir ju då att man kritiserar det amerikanska samhället. Och den låten som lite grann går i bräschen för just det där, att man också kritiserar samhället, det blir ju låten The Message med Grandmaster Flash and the Furious Five då. Där refrängen, så rappar han ju "Don't push me 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head." Och några år senare så kom ju också den riktigt mera renodlade politiska rappen då, med en grupp som heter Public Enemy, som då kombinerar lite sån här Svarta Pantrarna retorik med lite funk och rock och samhällskritik då. Och han som rappar i Public Enemy är ju Chuck D, och hans rap och hårda budskap är lite som ett slag i ansiktet på det vita USA då. Och man slår igenom stort med sin andra skiva 1988 då, som kallas för It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, och uppföljer den Fear of a Planet med låtar som Fight the Power då, som till exempel var Svarta Pantras budskapen då. Så menar ju de, Public Enemy och Chuck D, menar ju att rapmusiken är helt enkelt afroamerikanernas motsvarighet till de vitas CNN då, att man får en rapport från vad som händer på gatan så att säga. Hiphopen är ju en slags kritik då mot Reagans USA, och en annan form av kritik kommer ju från pastorn Jesse Jackson, som ju på något vis blir förlängningen av det här Gary-kommentet och afroamerikaners försök att skaffa sig politisk makt. Jesse Jackson var ju precis som Andrew Young var tidigare, alltså en av Martin Luther Kings yngre protegéer som hade jobbat med Martin Luther King och när Southern Christian Leadership Conference på 60-talet. Jesse Jackson var ju bland annat på plats på samma hotell då, i Memphis den här dagen när Martin Luther King sköts till döds då. Sägs att han tog lite av blodet så att säga, smeta på sig för att liksom för på något vis lite symboliskt bli Kings arvtagare. Jackson var ju också känd då för en av de avknoppningarna från SCLC då, i den här kampanjen i Chicago då. De hade den här kampanjen som heter Breadbasket då, som en slags fristående fortsättning där man hjälper till med mat och sånt till fattiga barn och så i gettorna. Och det här tog Jesse Jackson vidare då till någonting som kallas för PUSH, som då egentligen då var förkortning för Operation People United to Serve Humanity. Och det här blev en rörelse som blev ganska känd och fick mycket uppmärksamhet. Och Jesse Jackson, han hade ju ett ganska passionerat sätt att tala då, som blev lite grann som en blandning mellan Martin Luther Kings då, lite sådär bombastiska stil då, men i kombination med lite mer modern retorik då, som kanske mer kom hämtad från Black Power-rörelsen då, än Martin Luther King kan man säga då. På hemmaplan i USA så börjar ju då Jackson allt mer framstå som den mest inflytelserika afroamerikanska ledaren då. Han hade ju både haft en ledande roll på det Gary-konventet redan 72 då, och i valet 1980 så hade han förgäves använt sitt inflytande för att försöka mobilisera svarta väljare åt demokraterna och hindra Reagan från att bli vald då. Reagans seger gjorde ju dock att Jesse Jackson blev ännu mer beslutsam att registrera svarta väljare och öka afroamerikaners politiska inflytande. Och han såg här att man hade nått ändå vissa framgångar. Och när Harold Washington lyckas bli Chicagos första svarta borgmästare 1983, så sågs det av många som en framgång i det här jobbet på att börja registrera allt fler svarta väljare då. Och allt fler börjar ju då prata om att en afroamerikansk presidentkandidat kanske inom kort skulle kunna vara möjligt, och Jesse Jackson såg ju gärna sig själv i den rollen. Och även om man kanske inledningsvis när han får för sig att ställa upp då kanske tror att han möjligtvis så inte kunde vinna det demokratiska primärvalet, så kunde han kanske förhandla till sig då viktiga progressiva eftergifter då för den afroamerikanska minoriteten då. Så 1984 så tar ju Jesse Jackson det djärva valet att försöka ställa upp i presidentvalet, och han ville ju då få demokraterna dels att inte nominera Walter Mondale utan satsa då på afroamerikanska väljare och sig själv som kandidat. Och det Jackson gör är att han vill skapa det han kallar då för en regnbågskoalition då, som förenar alla missnöjda grupper bakom hans kandidatur. Inte bara afroamerikanska väljare utan också latinos, asiater, fattiga, vita kvinnor och etc. Alla typer av minoriteter eller grupper som på ett eller annat sätt inte är själva normen i samhället då. Och hans kampanj jobbade ju väldigt hårt för att få folk att registrera sig som väljare och rösta. En av dem som faktiskt jobbade hårt där i Jacksons kampanj var ju Donna Brazile, som blivit lite mer i ropet de senare åren så att säga. Samtidigt är det ju så också, den afroamerikanska eliten var ju långt ifrån enad, och flera svarta i liksom partietablissemanget jobbar ju tyvärr emot Jesse Jackson då. Två exempel på det är till exempel Kings fru Coretta Scott King, och men även Andrew Young till exempel. Och de menar liksom att eftersom Jesse Jackson ändå aldrig skulle kunna vinna i ett val då, så är det bara, så kommer hans kandidatur att bara att förstöra chanserna för någon vit liberal kandidat att vinna över Reagan. Så att man tycker liksom att Jackson förstör mer än han hjälper då så att säga. Primärvalet 84 började ju bra för Jackson, som vann i flera delstater och får väldigt bra resultat i andra. Men sen så kommer det lite motgångar, bland annat en afroamerikansk reporter citerar Jackson med att ha kallat New York City då för Haymitown, som är ett nedlåtande namn som anspelar på stans stora judiska befolkning och så får mycket kritik. Och det blir inte bättre heller när Nation of Islams ledare Louis Farrakhan, som ställt upp som skydd under kampanjen, fällde en massa hotande kommentarer mot den här reporten och kallar honom för förrädare och så vidare då. I slutändan så klarar sig Jesse Jackson bättre än vad många trott då. Han får 3,5 miljoner röster i primärvalet och stöd från 300 delegater på Demokraternas nationella partikonvent. Han fick ju mycket större stöd än Shirley Chrisis, som fått 12 år tidigare. Och han hade motbevisat att en afroamerikansk kandidat inte bara kunde få stort stöd av svarta väljare, utan också att man kunde få relativt brett stöd bland demokratiska väljare i största allmänhet då, så att säga. Och medan Reagan sen segrar stort i sitt omval 1984 då över demokraten Walter Mondale, så byggde Jesse Jackson vidare på sin regnbågskoalition inför valet 1988. Och hans andra kampanj blev mer framgångsrik då än den första. Och i primärvalet 1988 så var han Jesse Jackson 7 miljoner röster då. Men än en gång då så drar han det kortare strået då. Så det är liksom uppenbart att det demokratiska etablissemanget såg det som nödvändigt att distansera sig från Jesse Jacksons försök där och så att bli kandidaten, för att man tror att, inte att man ska kunna utmana Reagans arvtagare då, den forna vicepresidenten George Bush i valet 88, om man skulle ha varit Jackson då som kandidat för demokraterna. Så det är ju uppenbart att Jesse Jackson såg sig fortfarande som en outsider, och han hade lite svårt att kombinera den här rollen som militant språkrör för missnöjda grupper samtidigt som han behövde bevisa att han var en lojal partikandidat för hela demokraterna då. Många afroamerikaner var ju besvikna över Jacksons primärvalsförlust, och den här besvikelsen blev ju inte bättre sen då, utan förvandlas ju till någon form av upprördhet när den demokratiska kandidaten Michael Dukakis dessutom valde då att försöka attrahera de demokrater som hade bytt till republikanerna då, såna här Reagan-demokrater som de kallas för då, när han försöker flörta med dem snarare än att försöka mobilisera Jacksons väljare i regnbågskoalitionen, så blir ju många afroamerikaner lite ilsk då. Den här upprördheten går ju sen över till en rejäl irritation och ilska då när republikanen George Bush under valkampanjen försöker utmåla Dukakis som soft on crime då, med hjälp av det här kända fallet Willie Horton. Horton var ju en afroamerikansk man som var dömd för mord i Massachusetts, och under en permission från fängelset så hade han ju begått ytterligare ett mord och en våldtäkt. Och även om Dukakis inte, som det var från Massachusetts, inte var den som hade utformat Massachusetts fångstvårds liksom permissionssystem, så hade han ju ändå försvarat systemet som en viktigt led i att förbereda fångar för frigivning då. Men Bush-kampanjen körde ju då en tv-annons som avslutades då med en sån här mugshot, alltså en sån här bild som polisen tar på Willie Horton, och verkligen liksom spelade på alla fioler om att afroamerikanska män var farliga våldtäktsmän då. Liksom tillbaks, rätt tillbaks till rekonstruktionens USA i princip. Och den här annonsen var ju verkligen liksom som en röd tråd från forna tider då, när afroamerikanska män ansågs liksom farliga och när som helst kunde våldta vita kvinnor. Så här blir det nästan som en dålig repris av Nixons law and order, och valbudskapet var ju väldigt tveksamt och spelade ju så uppenbart på vitas fördomar och om svarta som brottslingar, så att det var ju uppenbart, eftersom Bush-kampanjen också lät när annonsen utformas och finansieras av en oberoende media, så att Bush-kampanjen själva kunde hävda då att man inte låg bakom den, så att alla förstod ju att det var en ganska horribel annons egentligen. Men trots att Jesse Jackson då inte vinner något av de här två primärvalen, så hade han ju liksom lämnat ett arv efter sig då. Han stod upp för ett slags återupplivande av medborgarrättsrörelsens anda och afroamerikanska förhoppningar. Och i och med att han ändå hade gått hyfsat i de här valen, så var det ju kanske första gången som många amerikaner insåg att en afroamerikansk man faktiskt någon gång kommer att kunna utmana om presidentposten då, så att säga. Skulle ju dock dröja några år, men sen kommer ju valet med Obama. Reagan och Bush då tillsammans var ju snabba att lyfta fram då afroamerikanska profiler som Clarence Pendleton och Clarence Thomas till exempel. Och det här var ju afroamerikanska män som tillhörde en liten skara av den liksom framgångsrika svarta eliten som politiskt ställde sig på den konservativa sidan och republikanerna då. Till skillnad från de allra flesta afroamerikaner som stödde demokraterna. Så det är ju en liten minoritet framgångsrika afroamerikaner som är konservativa republikaner då. Och då är de ju också väldigt värdefulla och lyfts fram av det republikanska partiet som en slags viktiga symboler då. Så man ger dem aldrig något riktigt stort inflytande så som, på samma sätt som afroamerikanska demokrater har i demokratiska partiet, men man vill ändå lyfta fram dem som en slags viktiga symboler då. Och den afroamerikanska konservativa person som främst skulle hamna i rampljuset i början eller här då var ju Clarence Thomas. För 1991 så valde ju den tidigare enda afroamerikanska domare någonsin i högsta domstolen då, Thurgood Marshall, att dra sig tillbaka från högsta domstolen. Marshall var ju minst sagt en veteran från medborgarrättsrörelsens tidiga dagar då, en av de här absolut största profilerna någonsin inom NAACP då, och var ju en väldigt bidragande kraft till alla de här viktiga rättsfallen som NAACP vann under 40-50-talet då, med kulmen då kring det här legendariska Brown-fallet 1954 då, som gjorde slut på skolsegregeringen, eller som i alla fall dömde i den frågan. Marshall hade ju suttit i högsta domstolen då som den första afroamerikanen sedan 1967 och var ju en liberal kraft då. Och till Marshall och många afroamerikansk besvikelse så dominerade George Bush då den konservativa Clarence Thomas som ersatte då. I motsats till Marshall så ansåg ju inte Thomas att svarta eller typ någon etnisk grupp skulle särbehandlas då. Vilket ju i sig också ganska ironiskt på något vis, minst sagt. För Clarence Thomas hade ju fötts på landsbygden i Georgia 1948. Han hade ju växt upp under segregationens sista år med Jim Crow-regler. Han visste vad fattigdom var och hur myndigheter kunde hjälpa folk ur fattigdom. Han hade ju själv dragit stor nytta av kvotsystemet och fått en god utbildning som grund. Och han gick på juristutbildning vid Yale-universitetet. Då. Men trots den här uppväxten i Georgia under medborgarrättsrörelsens mest intensiva period och att han själv hade dragit nytta av kvotsystemet så blir Clarence Thomas konservativ i sin ideologi då, och får en helt diametralt motsatt syn än vad Marshall fick då, till exempel. Thomas menar att alla svarta inte stödjer sociala program som ska hjälpa svarta och att det hade varit ett problem att man som svart inte kunde ifrågasätta den liberala hållningen. Och han ansåg att afroamerikaners sak skadades av en missriktad socialpolitik då, som socialbidrag och kvotering och sånt där. Han menar att kvoterna är farliga för att få afroamerikaner att känna sig underlägsna och få dem att känna sig otillräckliga då, att det undergräver afroamerikaners självförtroende då. Så den här nomineringen då av Clarence Thomas som ersatte för Thurgood Marshall blir ju en enorm kontrast då. För även om den domstolens enda afroamerikan så att säga skulle ersättas av en annan afroamerikan så skulle alltså Thurgood Marshall då, den största civilrättsliga advokaten inom hela medborgarrättsrörelsen som konstant propagerat för ökade medborgerliga rättigheter, skulle ju nu helt plötsligt ersättas utav Thomas då som motsatte sig det här då, så att kontrasten kunde ju inte egentligen ha blivit större då. Och för många afroamerikaner så var ju nomineringen också djupt oroande för att högsta domstolen hade varit väldigt viktig då som en stöttepelare för afroamerikanska krav då på större politisk makt och större rättigheter. Och det hade ju stött dem i frågor kring utbildning och arbetsmarknad med mer. Och nu riskerar man ju då att högsta domstolen, landets högsta juridiska instans då, skulle få en av de egna liksom, från de egna leden som tyckte att man skulle glömma alla de här typerna av saker då, så att säga. Så Bush kritiserades ju för att göra en lite cynisk utnämning där. Afroamerikanska organisationer var ju oerhört besvikna då. Trots att en svart man ersattes av en annan svart man så var det ju en oerhört konservativ åtgärd av Bush då. Så att medborgarrörelser som NAACP då väljer ju till exempel att inte stödja Thomas utan opponera sig mot nomineringen. Och i Black Caucus då i kongressen så vägrar man stötta Thomas eftersom de anser att nomineringen är ett angrepp på principen om rättvisa och frihet som så många offrade sitt liv för under medborgarrörelsen på 50-60-talen då. Så den här utnämningen var ju alltså rätt så rejält kontroversiell redan från start då, men sen är det ju ytterligare saker som gör att den blir ännu mer kontroversiell och hamnar i rampljuset. Och för det första var ju Thomas erfarenhet ifrågasatt. Han hade bara tjänstgjort 15 månader i en lägre domstol, så att hans kompetens går ju också starkt att ifrågasätta om han verkligen har den rätta personen att nomineras då. Men det som hamnar absolut mest i rampljuset med hans nominering, det är ju de anklagelser som sexuella trakasserier som görs då. Och det är ju då Anita Hill, en före detta juristkollega och juridikprofessor som hade jobbat med Thomas på en myndighet tidigare som anklagade Thomas för att han har utsatt henne för sexuella trakasserier då. Så inför senatens juridiska kommitté som skötte utfrågningen av Thomas så vittnar ju hon då och svarar på frågor om anklagelserna. Och hela den här utfrågningen är ju en jäkligt sorglig historia då. De här senatorerna gick ju oerhört hårt åt mot Anita Hill då, och istället för att ta henne och hennes anklagelser på allvar så valde vissa senatorer att istället ifrågasätta hennes karaktär och integritet då. Så hon är ju en väldigt modig kvinna som vågade stå där inför alla de här manliga senatorerna och vittna om något som hon naturligtvis upplevt som fruktansvärt. Och så här hade man ju lärt sig lite grann när det här upprepade sig igen då här för inte så länge sedan Trump nominerade Brett Kavanaugh, så var ju kanske senatens utfrågningar lite mer försiktiga om man säger så. Thomas inställning i frågan om svartas framtid blir också liksom att hamna i skymundan lite grann under den här tillsättningsprocessen på grund av de här anklagelserna. Normalt sett brukar de här utfrågningarna gå ganska smidigt och snabbt och lite lågmält, men den här så kallade Thomas Hill-skandalen gjorde det ju till någonting helt annat då. Thomas själv menar ju att Anita Hills anklagelser var falska och han spelar ju så att säga ut raskortet och menar att något liknande hade ju aldrig hänt i mitt man. Istället målar han upp en bild av sig själv som ett offer för rasism då, att hela saken var en nationell skandal och han kallar hela den här affären då för en high-tech lynching då av en framgångsrik svart man med egna åsikter då. Och genom att då anspela på begreppet lynchning då så gör han ju liksom ett litet rop på hjälp då, om solidaritet från afroamerikaner då när han använder sig av det begreppet då. Blir ju lite av en underlig historieskrivning kan man ju reflektera över, för det har väl aldrig någonsin varit så att en svart man lynchats för något som en svart man har gjort mot en svart kvinna. Det var ju snarare vad svarta män gjorde mot vita kvinnor som södern tog lagen i egna händer och lynchade folk då. Men det var en effektiv strategi på något vis då. Han fick så väldigt stort stöd från många afroamerikanska republikaner och afroamerikanska män i stort då, och republikanerna fortsatte ju då att driva hans nominering. Man vek sig inte då. Men den här skandalen blir ju också lite som en splittring mellan afroamerikaner, för många afroamerikanska män tenderade till att hålla med Thomas om att han drabbades precis som dem av sin hudfärg då, och de ifrågasätter ifall en framgångsrik svart man verkligen ska behöva utsättas för det här för att nå toppen och menar att det sänder väldigt dåliga budskap till yngre svarta män. Många menar ju då att anklagelserna mer var någon form av sensationsmakeri då. Och konservativa svarta tror ju att Anita Hill mer är som en slags liberal konspiration då så att säga. Däremot många afroamerikanska kvinnor ställde sig naturligtvis på Anita Hills sida och menar att senatens utfrågning av henne var ju den stora skandalen i det hela då, så att säga. Att hon råkar lida behöver att både vara afroamerikan och kvinna då. När senaten sen röstade om Clarence Thomas så godkändes hans nominering med de väldigt jämna siffrorna 52-48. Och sen har det ju visat sig också i hans jobb i högsta domstolen att han var ju en ärkekonservativ domare som ju har röstat konstant emot de allra flesta progressiva fall som då har gällt medborgerliga rättigheter och affirmative action, så är han en solid konservativ domare då. Och det största offret i den här historien, det blir ju till slut Anita Hill då, som får lida rejält då. Clarence Thomas ses jag som svarta män som en av oss då, och man i solidaritetens tecken då behövde offra Anita Hill då. Och genom att anklaga en högt uppsatt svart man var det som att Anita Hill automatiskt blev någon slags förrädare av svartas sak då, så att säga. Och under de här 20 åren som Thomas har varit domare i högsta domstolen så har han ju röstat för indraget stöd för raskvotering och sociala program, och han uttrycker ju åsikter om att afroamerikaner själva ansvarar personligen för att göra framsteg, så att det är som att han har glömt sin egen uppväxt och där han gynnades av systemet då, så att säga. Så då har vi gjort lite grann 80-talet också då. Man kan ju reflektera då att trots att medborgarrörelsen stod på sin höjdpunkt 1965 då, så går det alltså bara lite grann utför efter det då. Först stoppas ytterligare reformer upp då under åren när Nixon och Carter är presidenter, då klingar liksom medborgarrörelsen av, och därefter så sätter Reagan och Bush igång en konservativ motreaktion då, som på i princip nästan alla fronter försämrar för den stora massan av fattiga afroamerikaner i innerstädernas getton då. I nästa avsnitt ska vi se följderna av detta då, i form av den otroliga epidemi av crack-narkotika som går igenom de här gettorna och som också leder till det här som kallas för massinterneringen av svarta män i fängelserna då. Vi ska också kolla in lite grann på rättssystemet och hur det fungerar genom fall som Rodney King och O.J. Simpson, och se lite grann vad 90-talet med Bill Clinton har att erbjuda afroamerikaner. Men det gör vi i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.